God morgon och välkommen till Kristen Närradio i Växjö. Ja, denna onsdag morgon så lyssnar du på Anita och Örjan Bäckryd som har förberett programmet. Och det är på 102,4 som du lyssnar. Jag, Erik Olsson, är i tekniken och hjälper oss. Idag så får du lyssna till Örjan.
Ja, det är ju en dryg vecka sedan vi firade påsk, och ämnet som jag vill ta upp här, det är mera tankar kring efterföljelse och vad det kan innebära. Det är viktigt att följa den uppståndne och levande frälsaren. Det kan kosta på ibland, och det får vi ett starkt exempel på här denna morgonstund. Men vi lyssnar till tre baritoner som sjunger "Jag håller hans hand".
Ett liv, ett enda liv, så fyllt av frågor och förväntan. En tid fast än så kort, en ständig kretsgång, ständig längtan. Mitt liv blir ingenting om inte Jesus får vara min Herre. Jag väljer Jesu väg, jag håller hans hand. När allt blir mörkt och kallt, när storm och vindarna är hårda, jag säger min Jesus allt. Han ser problemen, problemen som är våra. Försöka vandra själv, det vore fel. Det kan ej lyckas, så jag följer Jesu väg.
Yeah.
Ja, i de svåra stunderna så får vi hålla Guds eller Jesu hand, sjung de här. Ja, jag nämnde om att jag skulle tala om en martyr och inte vem som helst då, utan jag talar om Stefanos, den första kristne martyren. Och vem var han då? Jo, vi läser ifrån Apostlagärningarnas 6:e kapitel att antalet lärjungar ökade vid den här tiden ständigt. Och det uppstod en del missnöje bland de grekisktalande judarna. De anklagade de infödda judarna för att diskriminera deras änkor vid den dagliga matutdelningen. De 12 kallade därför samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte rätt att vi försummar Guds ord för att sköta matutdelningen. Låt oss därför, mina syskon, välja ut 7 välrespekterade män som är fyllda av ande och vishet och som vi kan låta ta ansvar för den här uppgiften. Då kan vi ägna oss åt bön och undervisning av budskapet." Alla som samlades ansåg att det var ett bra förslag, och man valde ut Stefanos, en man som var fylld av tro och den heliga ande. Filippos, Prokornos, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolas från Antiochia, en proselyt. Dessa 7 förde sedan fram till apostlarna som bad och lade händerna på dem. Guds ord spreds nu till allt fler och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även många präster började tro. Ja, men vilken utveckling! Och du som minns kanske bibeltexterna om pingstdagen, vad som hände då? Ja, 3000 människor som kom till tro på en dag. Och sen har vi en annan uppgift om antalet som följde Jesu väg, som man sa. Ja, 5000 nämns det om, och här läste vi om att antalet lärjungar ökade ständigt. Ja, men varför blev det då sådana besvär med matutdelningen? Det var faktiskt så att i Jerusalem var det ett mycket väl utbyggt socialt nätverk, och även de som kom inflyttade, särskilt änkor som kanske blev ensamma på olika orter i andra länder och som tillhörde den judiska nationen, de flyttade tillbaka till Jerusalem och var ensamma. Och man sörjde mycket väl för det. Man hade med utgångspunkt ifrån templet en omfattande hjälpverksamhet. Men nu var det så att när de här personerna kom till tro på Jesus, då gällde inte den här hjälpen längre. Och därför så blev det helt plötsligt ett enormt stort behov av att hjälpa och träda in och organisera ett hjälparbete. Och då blev dessa 7 män utvalda, och den som nämns alldeles speciellt är ju Stefanos, som var fylld av tro och den heliga ande. Ja, de andra hade också ett väldigt gott förtroende i den unga församlingsgruppen där, men Stefanos var något alldeles speciellt. Och då ser vi genom historien att det är ofta de här förgrundsgestalterna som blir angripna. Och då var det så att i och med att den kristna gruppen växte så kraftigt, så kom det en del ifrån en annan synagoga som kallades de frigivnas, och de diskuterade med Stefanos. Och då märkte de att här går det för långt. Vi måste gripa in så att inte den här rörelsen växer för snabbt. Och så lyckades de hetsa upp folket och folkets ledare och de skriftlärde som grep Stefanos och förde honom inför det judiska rådet. Och där fortsatte de falska vittnena med att säga: "Den här mannen talar ständigt illa om denna heliga plats och lagen." Vi har själva hört honom säga att den där Jesus från Nasaret ska förstöra templet och ändra de traditioner vi har fått från Mose. Ja, det här var ju en allvarlig beskyllning, men det gällde ju inte alls det här templet som var uppbyggt av människohänder, utan det skulle få stå kvar en tid till. Vi vet att det blev ju ödelagt år 70 efter Kristus. Men Stefanos, han får träda fram och håller ett försvarstal. Och vill du läsa vad han redogjorde för, då har du ett helt kapitel i Apostlagärningarna, kapitel 7, där Stefanos har en oerhörd historisk och biblisk kunskap ifrån Gamla testamentet. Och han berättade ända ifrån Abraham och ända fram till den situation som de upplevde just då där i Jerusalem. Han gav en överblick över situationen. Och det här modet som han gav uttryck för, det var ju just detta att han håller fast vid Jesu undervisning även när han blev hårt prövad. Och vi ska lyssna på sången Jag håller fast. Det är en trubadur, Ingvar Holmberg från Norrköping, som sjunger enkelt och klart att han vill hålla fast även i prövningarna. Vi lyssnar till honom.
Du släppte härligheten för att ta min hand, lämnade saligheten för en värdig brand, och skapar mitt i oron här ett trygghetens land. I hatets värld, min Jesus, ger du vänskapens band. Hjälp mig att släppa det jag inte ska ha. Hjälp mig att hålla fast i alla mina dagar vid nåden och förlåtelsen och hoppet som jag har, vid dig som är ur kaos till ditt goda rike var. Håll fast det löftet, jag är med dig varje dag. Håll fast där du, fast än så vacklande är jag. Jag håller därför fast, men är egentligen för svag. Jag ber dig, håll mig nära och till din famn mig dra. Hjälp mig att släppa det jag inte ska ha kvar. Hjälp mig att hålla fast i alla mina dag, vid nåden och förlåtelsen och hoppet som jag har, vid dig som är ur kaos till ditt goda rike var. Jag håller fast och lever hållfast genom dig. Du håller fast och sprider styrka genom mig. Ditt rike, din gemenskap över världen sprider sig. Och när vår värld går under, går vi över hem till dig. Hjälp mig att släppa det jag inte ska ha kvar. Hjälp mig att hålla fast i alla mina dagar, vid nåden och förlåtelsen och hoppet som jag har, vid dig som är ur kaos till ditt goda rike var.
Ja, den här sången har jag inte hört förut själv. Tänk att han sjunger så frimodigt att hjälp mig att inte hålla fast det jag måste lämna kvar. Ja, vi ska ha verkligen det rätta fästet. Ja, så var det för Stefanos. Han höll alltså sitt tal och då står det att han avslutade med att säga att ni har ju dödat den som kom, Messias. Och det här var ju väldigt starka ord. Och då står det i slutet av det sjunde kapitlet att när de hörde detta blev det så rasande på Stefanos att de skar tänder. Men Stefanos, som var fylld av den heliga anden, såg upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Stefanos sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen. Sedan kastade de sig över Stefanos och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Ja, vilken reaktion! Hur kan det vara möjligt att de blev så uppretade på detta? Ja, det var faktiskt det att Stefanos säger att han ser himlen öppen. Och det anspelar verkligen på templet i Jerusalem. Man hade samma tanke och uppfattning att ingen får ju gå in i det allra heligaste. Och på andra sidan jordelivet så finns det en värld där Gud regerar, men man kan inte komma honom nära. Och därför var det så provokativt för dem. Och att han säger att människosonen står på Guds högra sida. Han fick ju se Guds härlighet. För det står ju i skriften att ingen kan se Gud och leva. Men då säger han det att han har sett Guds härlighet. Och människosonen står på Guds högra sida. Det här var ju också något fruktansvärt för de här religiösa ledarna. Det var ju verkligen att placera Jesus i himmelriket. Och då fanns det faktiskt en lag som de hade att följa. Om någon uttalade sig hädiskt, då skulle de skrika så högt de kunde så att de inte kunde höra. Och sedan då också täppa till öronen så att de inte skulle höra någon mera hädelse. Så starkt var Stefanos budskap. Och de drev honom ut till steningskullen som var det vanliga att man hade en plats där man stenade människor. Och då slängde man ner dem där och slängde stenar över. Och det står att stenarna haglade över Stefanos. Och då sa han, Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han ner på knä och ropade, Herre, anklaga dem inte för den här synden. Och med de orden så dog han. Ja, det här var ju ett moget erkännande. Han visste att han hade mött Jesus Kristus som sin frälsare. Han visste att Jesus var uppstånden. Och då hade han detta mod att stå emot även när motståndet var så hårt. Ja, låt oss lyssna till Mikael Jeff Jonsson som sjunger Håll allt i din hand. Det får vi lita till i olika situationer.
Livet som du gett mig, varje andetag, min familj och mina vänner, hjärtats alla slag. Landet som jag bor i, gatorna jag går. Så mycket jag är tacksam för, lever för, jag ber. Håll alltid din hand. Jag kom med tomma händer hit till denna jord. Ett ögonblick i sänder, språket ord för ord. Allting är en gåva, allting är ett lån. Så mycket jag är tacksam för, lever för, jag ber. Håll alltid din hand. Du vet hur skör en människa kan vara inuti, hur lätt hon tappar taget i världens larm och strid. Det ansvar som jag känner, den kamp jag måste gå, allt jag inte kan rå på. Du har sett mig tappa andan, gråta som ett barn. Sett hur jag plötsligt stannar någonstans på stan. Ständigt detta vemod, ständigt detta hopp. Så mycket jag är tacksam för, lever för, jag ber. Håll alltid din hand.
Ja, här fick vi höra Mikael Jeff Jonsson som sjöng om Håll allt i din hand. Saulus hade lämnat hela sitt liv i Guds händer. Och det står berättas om då att vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Och det är ju den man som vi vanligtvis lär känna som aposteln Paulus. För han blev ju omvänd, den store förföljare utav församlingen. Ibland så har man funderat på att det står att det var framför fötterna på en ung man. Varför står det så? Jo, för det var i förhållandevis till alla de här äldste som tillhörde det stora rådet och som var där för att döma. För där fick de inte vara yngre än minst 60 års åldern för att anses vara mogna män. Och därför så ansåg man att var det någon som hade en stor befattning och var i 40-årsåldern, ja då var han en ung man för sin befattning. Så Saulus, det får vi ju se att han, vi kallar honom ibland Saulus och ibland Saul, det beror på de olika bibelöversättningarna. Och han fick ju tillstånd sedan att ge sig iväg långt, ja ända till Damaskus för att spärra vägen för människorna som ville förkunna Guds ord. Och då står det i det 26 kapitlet när Paulus sent efter sin långa missionsgärning håller tal inför konung Agrippa. så står det om att tidigare trodde jag själv att det var min plikt att gå så hårt fram som möjligt mot Nazaren Jesu namn. Jag gjorde det i Jerusalem, fängslade många av de heliga med den fullmakt jag fått av översteprästerna. Och när de skulle dömas till döden röstade jag för det. Här ser vi alltså att det var ingen ung pojke, utan han var med och la sin röst. Och detta att de la sina mantlar framför Sauls fötter, de här vittnena, det innebar att de hade förtroende för honom och att han skulle vara där för att bevittna att det gick rätt till när de avrättade Stefanos. Och vi lägger märke till också att det står att det var vittnena som skulle slänga stenarna. Det var också det vanliga vid lagstiftningen på den tiden, att hade man vittnat mot någon mycket starkt, då var det den personen som vittne som skulle se till att straffet blev efterlevt. Ja, så blev det för Stefanos, men där är han modig in i det sista och han utropar: Herre Jesus, ta emot min ande. Det uttrycket, det känner vi igen. Vi minns vad Jesus sa på korset i de sista orden han uttalade där. Innan han sa att det är fullbordat, så sa han: Herre, i din till dig anbefaller jag min ande. Ja, Stefanus var verkligen en Jesu efterföljare. Och då vet vi att de här människorna som han bad för, de kunde få förlåtelse även om de hade begått denna grova missgärning emot ett Herrens vittne. Vi ska tacka Herren för förlåtelsen. Tack Herre att vi vet att det finns förlåtelse hos dig, vad som än har utförts. Herre, vi beder att någon som lyssnar verkligen ska få känna tillit och tro att du kommer att ge mod, Herre, att stå upp för dig och vara ditt vittne. Vara trogen i den tjänst som du ger. Tack Herre för Stefanos exempel som ger oss mod och kraft. I Jesu namn. Amen. Ja, låt oss höra sången Så helt förlåter Gud. Den får tona ut i vårt program här. Och vi önskar dig en riktigt välsignad dag. Gud välsigne dig.
Från frälsaren på korsets stam ljus faller på min rätt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövan släkt. Men han som var mot rövan god, han tvår mig snövit
som bergets kall.